Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader, Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens evangelietext, den 16:e söndagen efter trefaldighet. Så skriver evangelisten Johannes i det 11:e kapitlet och från den 28:e versen. När Marta hade sagt detta, gick hon och kallade på sin syster Maria och viskade: Mästaren är här och kallar på dig. Så snart hon hörde det reste hon sig och gick ut till honom. Jesus hade inte gått in i byn än, utan var kvar på platsen där Marta hade mött honom. Judarna som var hemma hos Maria och tröstade henne såg att hon reste sig hastigt och gick ut. Då följde de efter henne i tron att hon skulle gå till graven för att gråta där. När Maria kom till platsen där Jesus var och fick se honom, föll hon ner vid hans fötter och sa till honom: Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som hade följt med henne grät, blev hon djupt rörd och skakade i sin ande och frågade: Var har ni lagt honom? De svarade: Herre, kom och se. Och Jesus grät. Då sa judarna: Se hur han älskade honom. Men några av dem sa: Kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha gjort så att Lazarus inte dog? Jesus blev åter djupt rörd i sitt inre och gick fram till graven. Det var en klippgrav med en sten för öppningen. Jesus sa: Ta bort stenen. Den dödes syster Marta sa till honom: Herre, han luktar redan. Det är fjärde dagen. Jesus sa till henne: Har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? Då tog de bort stenen. Och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa: Fader, jag prisar dig för att du hör mig. Jag vet att du alltid hör mig. Men jag säger det för folket som står här, för att de ska tro att du har sänt mig. När han hade sagt detta ropade han med hög röst: Lazarus, kom ut. Då kom den döde ut med fötter och händer inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa till dem: Gör honom fri och låt honom gå. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Vi läser om hur Jesus uppväcker Lazarus i Johannes evangelium. Och man har ibland frågat sig varför Johannes nämner saker som de andra inte talar om. Ibland är det detaljer. Vem är det som hugger av örat på översteprästens tjänare? Ja, Johannes berättar att det är Petrus. Och ibland är det hela berättelser, som här när Jesus uppväcker Lazarus. Någonting som är gemensamt för flera av de här sakerna som Johannes nämner när han skriver sist av alla evangelister, det är att det kan vara känsliga saker. Och hugga av översteprästens tjänares öra, det är ju någonting brottsligt. Det var onödigt att predika om det. Man riskerade att ställa till det för Petrus. Myndigheterna skulle nog tacksamt ta emot själ och straffa Jesu lärjungar. Det räckte med att berätta att en av dem hade gjort det. Och på liknande sätt är det med Lazarus. Vi läser i nästa kapitel att många kom till tro på grund av Lazarus. Överste prästerna märkte detta. Och så beslutade de att inte bara döda Jesus, utan också döda Lazarus. Efter Jesu uppståndelse, då hade översteprästerna annat att bekymra sig över. Men det kunde ju vara onödigt att påminna dem om Lazarus. Att Lazarus inte nämns hos de andra evangelisterna, trots att det ändå berättas om när Jesus uppväcker döda, det kan förklaras av att man ville skydda Lazarus. Och det blir ju en påminnelse för oss när vi möter de här detaljerna och händelserna hos Johannes. Att det rör sig om människor av kött och blod som levde i en farlig värld. Att de hade mött, sett och ibland rört vid Jesus gjorde inte att de inte kunde råka illa ut och till och med dödas. Jesu ord till Marta före dagens text Ge därför ljus över deras liv och det liv vi lever. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Även om vi mitt i detta liv ser döden verksam i oss själva och i våra medmänniskor, så finns Kristus mitt i allt. Marta hade svarat med att bekänna sin tro på Jesus. Du är Messias, Guds son, han som skulle komma till världen. Och efter det börjar dagens text. Då hon hade sagt detta gick hon och kallade på sin syster Maria och viskade till henne. Mästaren är här och kallar på dig. De hade nu sörjt i flera dagar. Först hade Lazarus blivit sjuk och de hade kallat på Jesus. Och sen hade de väntat och väntat. Men Jesus hade inte kommit medan Lazarus hade blivit allt sämre. Och så hade han dött. Då hade de fått sällskap av andra som var med dem och delade deras sorg. De hade kommit ut från Jerusalem som låg alldeles i närheten och var nu kvar hos dem och delade deras bördor. Först därefter hade Jesus kommit. Maria hade stannat kvar medan Marta hade gått och mött Jesus utanför byn. Och så säger Marta, det alla måste ha tänkt. Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Sen hade de samtalat. Och nu kallade Marta på sin syster och viskade att mästaren kallade på henne. Hon reste sig och gick ut och mötte honom. Och hennes vänner från Jerusalem följde med. Så mötte hon Jesus på den plats där Marta hade mött Jesus, utanför byn. Och föll ner för Jesu fötter. Och också hon säger, Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Och det hade hon förstås rätt i. Jesus såg hur Maria grät. Hur hennes vänner grät. Och han blev djupt rörd och skakade i sin ande. Den gamla översättningen i folkbibeln säger att Jesus blev häftigt upprörd. Det är starka känslor och det grekiska ordet, det verkar snarare handla om att vara arg. Ibland används det om att strängt förmana än om att vara ledsen. Jesus ser här med sina mänskliga ögon vad döden gör med oss människor. Hur den rycker bort människor vi älskar, som vi kanske ibland är beroende av, och lämnar oss med sorg och saknad. Han såg de sörjande systrarna och deras medsörjande, och han själv var ju deras vän och även vän till den döde. Så grips han av vrede inför döden. Det är inte rätt. Det är inte som det ska vara. Döden är en fiende. Jag hörde nyligen ett ungt par på YouTube som samtalade lite om döden. De frågade sig, varför är människor rädda för döden? Och mannen sa att vi har nog för stora hjärnor. Alltså vi tänker för mycket. Kvinnan menade att döden, det är egentligen det mest naturliga i livet. Lika naturligt som att födas. Så kan man ju tänka. Vi föds och sen går vi mot döden. Så är det för alla människor. Men att det är så för alla betyder inte att det är naturligt. Det var inte så från början. Och det är väl det som människor på något plan är medvetna om. Att döden ändå är onaturlig. Även om vi som troende inte behöver vara rädda för döden, så är det inte underligt om man inte vill dö. Jesus blev djupt rörd och skakad i sin ande när han såg hur döden påverkade hans vänner och de som var med dem. Och så frågar han, var har ni lagt honom? De svarade, Herre, kom och se. Och Jesus grät. Några av dem sa, se hur han älskade honom. Men några andra sa, kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha gjort så att Lazarus inte dog? Och Jesus, blev igen djupt rörd i sitt inre och gick fram till graven. Det var en klippgrav med en sten rullad för öppningen, på liknande sätt som det beskrivs med Jesu grav. Ingen av de som står där vet vad Jesus tänker göra. Precis som ingen verkar ha vetat vad Jesus skulle göra efter att han själv hade dött och blivit begravd. Trots att han den gången hade berättat det många gånger i förväg. Men det sitter liksom djupt i oss att döden, den är definitiv. Ingen kan rå på döden. Det är vad erfarenheten säger. Jesus säger nu, ta bort stenen. Lazarus har legat några dagar i en grav utanför Jerusalem i det varma klimatet. Det dröjer inte länge förrän kroppen börjar ge ifrån sig en stark stank som man vill hålla innanför graven. Det är ju ett av skälen till att man har stenen där. Den döde syster Marta sa till honom, Herre, han luktar redan, det är fjärde dagen. Ja, Lazarus är verkligen död. Och Marta sörjer. Och i sin sorg så tänker hon inte riktigt på ett andligt sätt. Så Jesus får påminna henne. Har jag inte sagt till dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? Då tog de bort stenen. Och Jesus lyfter sina ögon mot himlen och ber högt. Fader, jag prisar dig för att du hör mig. Jag vet att du alltid hör mig. Men jag säger det för folket som står här, för att de ska tro att du har sänt mig. Han som är livets källa är sänd av Fadern. Som Jesus tidigare hade sagt, sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser Fadern göra. Vad Fadern gör, det gör också sonen. Fadern älskar sonen och visar honom allt han gör. Och större gärningar än dessa ska han visa honom, så att ni blir förundrade. För liksom Fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger sonen liv åt vilka han vill. Och Fadern dömer ingen, utan han har överlämnat hela domen till sonen, för att alla ska ära sonen så som de ärar Fadern. Den som inte ärar sonen ärar inte heller Fadern som har sänt honom. Jag säger er sanningen, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han drabbas inte av domen, utan har gått över från döden till livet. Nu ropar Jesus med hög röst, Lazarus, kom ut. Då kom den döde ut med fötter och händer inlindade och ansiktet täckt av en duk. Jesus sa till dem, gör honom fri och låt honom gå. Nu ska han leva hos dem igen. Och varje gång man såg honom så skulle man påminnas om hur Jesus med bara några ord hade gett honom liv igen. Man kan förstå att Lazarus blev ett levande vittnesbörd om vem Jesus var. Det är också därför Maria lite senare smörjer Jesus med olja när han är på väg in i Jerusalem för att fängslas och dömas. Hon smörjer honom med äkta nardusolja som är värd närmare en årslön. Hon har sparat den till min begravningsdag, säger Jesus. Maria är tacksam över att Jesus har gett henne hennes bror tillbaka. Men det är också efter detta som det definitiva beslutet fattas att Jesus måste dö. Det är bättre för er att en man dör för folket än att hela folket går under, säger översteprästen. Och han förstår inte att det är precis som han säger. Jesus har kommit till världen inte bara för att ge liv till döda kroppar, utan för att ge sitt liv för andligt döda människor. Det är inte bara så att vi lever en tid och sen dör vi, utan vi bär ständigt döden i våra kroppar. Eftersom vi bär synden inom oss. Vi föds utan andligt liv, bortvända från Gud. Den som lärt känna Jesus har därför redan gått från död till liv. Också er har Gud gjort levande Ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens sätt och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens barn. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra köttsliga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, precis som de andra. Och på liknande sätt, ni var döda genom era överträdelser och er oomskurna natur. Men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. På korset tar han vår död och genom tron får vi hans liv i oss. På korset tog han våra överträdelser och vårt skuldebrev blev utstruket. Och genom evangeliets ord förmedlas liv, förlåtelse och frid. Eller som Jesus själv säger, det kommer en tid och den är redan här. När de döda ska höra Guds sons röst och de som hör den ska få liv. För liksom fadern har liv i sig själv har han också låtit sonen ha liv i sig själv. Därför säger han också, den som tror på mig ska leva om han än dör. Och var en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Han som själv är livet gör också oss levande. Oavsett om en troende lever eller dör så har vi liv i honom. Därför är det också så att lever vi så lever vi för Herren. Dör vi så dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså Herren. Ty Kristus har dött och fått liv igen för att han ska vara Herre över både levande och döda. Det är fantastiskt att tänka på att vart vi än går, om vi går genom dödsskuggans dal och in i döden själv, är Kristus hos oss. Som psalmisten bekände, stig upp till himlen, är du där. Bädde åt mig i dödsriket, är du där. Säger jag, låt mörker täcka mig och ljuset bli natt omkring mig, så är inte mörkret mörkt för dig. Natten lyser som dagen, mörkret är som ljuset. När något av våra syskon i tron dör, så sörjer vi därför inte på samma sätt som den som saknar hopp. Vi sörjer, men sorgen får en annan karaktär. För även om man saknar den som har gått hem, så vet vi att just den som vi saknar är hemma hos Kristus. Och han lider ingen nöd. Han väntar på kroppens uppståndelse i Kristi närhet, utan synden. Därför kan vi också läsa hur Paulus dras åt båda hållen. Han längtar efter att få bryta upp och vara hos Kristus. Och han tröstar de troende när han talar om de som redan har gått hem. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så ska Gud på samma sätt genom Jesus föra fram de insomnade tillsammans med honom. Vi bekänner varje söndag att vi tror att Jesus Kristus, Guds enfödde son, har blivit korsfäst, död och begraven och uppstående på tredje dagen. Men sen bekänner vi på liknande sätt om kyrkan att vi har fått syndernas förlåtelse och vi tror på kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Kristus har dött och uppstått och har gett evigt liv åt sin kyrka. Så att vi redan nu är levande eftersom vi tillhör honom och kommer att uppstå liksom han har uppstått. Och så får vi vara hos honom i evighet. Därför beskrivs det när människa får tron som en uppståndelse från de döda. Genom tron förenas vi med Kristus och hans uppståndelse och så får vi liv. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek medan vi ännu var döda genom våra överträdelser. Att han gjort oss levande med Kristus. Av nåden i frälsta, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus, för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Och med detta nya liv så har vi också hoppet om den kommande härligheten. Och ett under när vi föddes till tro. Och det är ett under när vi en gång uppstår från våra gravar. Eller om vi lever när Kristus kommer, när våra kroppar förvandlas och blir lika hans. När vi nu lever i den här världen och kan märka synden närvarande överallt och hur döden gör sig påmind, då får också det hjälpa oss och påminna oss om vad skriften säger, att Kristus har övervunnit synd och död. Att vi har ett hopp att en dag leva inför Guds ansikte utan synd, i kroppar som är utan brist och aldrig åldras eller dör. Vi vet att vi kommer att uppstå för att Kristus har uppstått. Han som är vårt huvud uppstod först, och vi som är hans kropp kommer också att följa honom. På grund av hans död har vi förlåtelse. På grund av hans uppståndelse får vi liv. Och genom evangelium så får vi del av allt detta. När vi nu läser om Lazarus så påminns vi om hur Jesus är herre över liv och död. Och därför får vi säga än en gång: lever vi så lever vi för Herren. Dör vi så dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså Herren. Amen.